It looks like a summer trip up the mountain. But this is January in Europe.
Det slås värmerekord runt om i Europa. Och för många skidanläggningar är det här en mardröm.
More than half of French ski slopes are shut.
I Alperna överlever man tack vare konstsnö.
The record-breaking warm temperatures have generated fears.
Men det ökade behovet får även det konsekvenser för miljön.
They consume energy and they consume water.
På en kvart får du veta om vi kommer att kunna åka ut för även om 10 år. Eller om det är dags att sälja skidorna och skaffa en downhillcykel.
I slutändan så får man ju liksom väga om det är värt att hålla på eller inte.
Det är tisdag den 17 januari. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Med mig, Alexandra Karlsson. Teresa Küchler, SVDs Europakorrespondent. Du, Teresa, du besökte nyligen de franska Alperna. Och som jag förstår det så var det inte fullt lika vitt som det brukar vara i januari.
Alltså de franska Alperna, och framförallt en sån ort som den jag var på som hette La Clusaz, som ligger ganska långt ner i bergskedjan, har haft ganska många på varandra följande liksom gröna vintrar. Man pratar om att de blir allt grönare och grönare varje vintrar. Men sen har de också långa perioder med snö. Så att problemet är inte att det inte finns snö idag eller imorgon. Eller att det är, problemet är om man tittar framåt så här 30-40 år fram i tiden, så är liksom vetenskapen enad om att vi kommer inte att ha det där alpina, pålitliga snötäcket varje år. Vi kommer inte att kunna ha en stor kanske skidturism som vi har idag. Så att man ska titta längre fram än bara snön idag, Alexandra.
Okej, det är bra, Teresa, att du håller mig i skinnet. Men om vi ändå är lite i nutid fortfarande då, för det här skapar ju då konflikter såklart och oro då, eftersom man jobbar med turism där. Alltså vad säger de som bor och jobbar där egentligen?
Ja, men det där är liksom, de här vetenskapliga rönen märkte jag inte att det skulle finnas liksom någon slags konflikt kring. Även de som liksom försvarar inom situationstecken skidåkningen till döds och lever för skidor och snö. Även de vet liksom vart det barkar hen, kortare och kortare säsonger, varmare och varmare klimat, mindre och mindre snö. Konflikten som finns handlar om, om man ska liksom slå om, stänga ner alla skidstationer på en gång, tänka på koldioxidutsläpp. Eller ska man säga så här, okej, vi har 30 år till innan glaciärerna har smält, innan det inte längre finns någon snö. Under de 30 åren så pumpar vi på med så mycket snö vi bara kan. Konstsnö, 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 så att vår ekonomi kan leva och vi kan fortsätta leva den här delen av Frankrike, inte alla behöver flytta till Paris. Och under den tiden så jobbar vi på en grön omställning, så att vi om 30 år så har vi något annat att erbjuda än snö.
Ja, men där du var då, Teresa, La Clusaz. Ja, tack. Tack så mycket. Men där finns ju den här konflikten som du är inne på. Och som jag förstår har det så uppstått ett bråk där kring en vattenreservoar.
Det har blivit liksom en sån där symbol för den här existentiella krisen för skidåkningen. Lägga ner och dö nu, eller ge oss själva 30-40 år till. Det handlar om att konstsnö, man måste ha konstsnö. Finns det ingen, idag så är det ungefär en tredjedel eller lite mindre, 27-28% av snön i de backarna som kan öppna under året är konstsnö. Om man vill öka den produktionen till 45-50% av, att man ska kunna helt enkelt ha mer konstsnö och garantera snö. Det behövs vatten för det. Det behövs enormt mycket vatten. Konstsnö görs av vatten. Och då hade man då under flera år gjort en studie om en platå ovanför La Clusaz, 1500 meter upp i bergen. Där fanns det ett skogsområde och där sa man att här gräver vi ut en jättestor reservoar, en damm eller liksom bassäng i markerna. Och den bassängen skulle då kunna samla upp om det var 150 000 kubikmeter vatten. Problemet var att den här bassängen ville de bygga på ett område som var så här Natura 2000-klassat. Natura 2000 är EUs sånt där klassificeringssystem för skyddsvärda områden. Det kan vara såna här blommiga, vackra alpeängar i Österrike som har blommor som bara finns just där. Och just där de ville bygga bassängen var ett sånt område. Så att det blev direkt en superkonflikt när de presenterade planen på den här bassängen då. För nu kom miljörörelsen in i bilden och protesterade mot det här bygget som skulle förstöra den här Natura 2000-marken, och det blev en häftig skräll i de här annars så lugna och vackra och stilla, fridfulla bergen.
Teresa, som du sa där så så blev det ju stora protester kring det här bygget. Typ. Hur såg det ut?
Ja, men det var väldigt spektakulärt och blev väldigt medialt. Det var Extinction Rebellion, den här gruppen som man känner till i Sverige, från att ha kedjat fast sig på gator och gjort olika aktioner på en flygplats och några andra ställen. Så där kom det då aktivister från Extinction Rebellion från Schweiz, Belgien, Tyskland och hela Frankrike. Så att det var liksom en samordnad, superarrangerad protest. De tog sig upp till den här platån och där slog de upp ett läger. De byggde kojor i träden och de kedjade fast sig i träden och helt enkelt ockuperade marken och skanderade och liksom lät sig intervjuas av en miljard tillresta medier och liksom verkligen drog nytta av den här spända situationen. Och samtidigt då så stod man nere i den lilla byn La Cluzat, 1500 meter längre ner i backen, och så sa borgmästaren där: men kära någon, vi har ju studerat det här i 7-8 år och vi har ju sett att vi skulle kunna följa liksom koldioxidutsläppminskningsplaner och ändå bygga den här, och vi förstår inte varför det blir sånt rabalder om det här nu. Och byn i sig själv var helt uppdelad, och jag märkte när jag var där nu att folk var lite oroliga för att uttala sig för mycket, de är trötta på det här. Det började liksom spridas rykten om trakasserier och hot, och samtidigt som det här bråket pågick så var det ändå folk som sa så här: men nu får vi ta den byråkratiska vägen här. Vi går till myndigheterna och säger: utred det här lite bättre, bryter det här mot några lagar? Alltså, kan man verkligen gräva upp en 5 fotbollsplaner stor bassäng uppe i bergen? Och att det är lagligt. Det här är liksom inte bara franska lagar, det är EU-lagar.
Mm. Och hur har det blivit?
Alltså, men det blev en massa olika omgångar. Först så fick de stoppa bygget. Och alla var arga i byn som sa: vad ska vi leva av, sa de. Hela landet ska leva. Det är ju sån här slogan som vi har hört i Sverige. Liksom, landsbygden måste också leva. Så det stoppades. Men sen så kom myndigheter och gav grönt ljus igen. Så ännu en gång så skulle man köra fram de där gräskoporna. Nu ett år senare, för ett år sedan ungefär. Och nu växte protesten istället. Så att från att ha varit då bara ett gäng på 30-40 Extinction Rebellion-aktivister så kom nu flera hundra aktivister. Och liksom vandrade omkring området och blockerade överallt. Det är 6-7 olika miljöorganisationer med ganska hög renommé. Och inte bara liksom att de kedjar fast sig i träd, utan de har jurister. Nu kom de vuxna in med sina lagböcker och sa: ja, men det är lugnt, vi går till en domstol i Grenoble, närmaste stora stad. Och lämnar in en anmälan för miljöförstöring, eller vad nu kan det vara de anmälde för. Och i oktober förra året så sa en domstol i Grenoble att: nej, vet ni vad, ni kan inte bygga den här bassängen. Den bryter mot miljö- och klimatlagar. Mm. Nu har de överklagat och det fortsätter, men det finns liksom en desperation där. Vad ska vi göra då? Vi jobbar här, och vi som inte jobbar direkt med skidåkningen eller liksom sköter liftarna eller serverar öl och tattiflett, den här goda maträtten som är känd där med ost och lök och, i backarna. Så här. Men alla runt omkring jobbar ju indirekt med skidåkningen. Bönderna i trakten, väldigt många av dem har ställt in sig på att sälja sin berömda ost och andra produkter direkt till skidorterna. Liksom. Så även jordbruket är beroende av den här årliga massinvasionen av skidturister.
Och den här snön har sparats hela sommaren under ett lager av sågspån och läggs nu ut på Södra berget i Sundsvall.
Precis som nere på kontinenten så är de svenska skidbackarna påverkade av de mildare vintrarna. Antalet skiddagar minskar. Bara nu i julas rapporterade många skidorter om skral snötillgång.
På länets större skidanläggningar har liftarna snurrat i några veckor nu, men många av de mindre anläggningarna har haft det kämpigare.
Än så länge är problemen inte lika stora som i Alperna. Men på sikt väntar samma öde även de svenska skidorterna. Och många har redan nu börjat satsa på aktiviteter vid sidan av skidåkningen. Vad finns det för andra åtgärder de kan göra då?
Ja, det är ju det som intervjuade en skidstationschef, eller man ska säga skidoperatörchef, eller de tillhör allihopa en statlig organisation, liksom Frankrikes skidoperatörer och sånt där. Och han sa att ja, men kan vi inte få konstsnö så, alltså problemet är att för det första så vet vi inte vad vi gör då, för har vi ingen snö så, vad som kan hända är att man flyttar sig högre upp, man söker sig högre upp på berget, att man försöker komma, det är ju tjockare täcke som ligger längre högre upp, och det är kallare högre upp också. Det är en jobbig grej ju här att det är så varma temperaturer, så även med konstsnö så är värmen ett problem. Så då åker man högre och högre upp och kanske försöker flytta upp, få rätt att flytta upp liftar 1000 meter upp i bergen eller nya stationer. Men då hamnar man också i en större faroområde med laviner, med glaciärer som smälter. Så att det är liksom lite outforskad mark så där för många. Vi kan ta oss högre upp men utsätter vi människor för fara då. Och dessutom att nu börja bygga nya skidorter. Jag har svårt att tro att det skulle finnas investerare för det.
Mm. Men som jag förstår det så har franska staten skjutit till pengar för att hjälpa till.
Ja, det finns någon slags plan som lades fram för 1,5 år sedan som är lite på det här temat att hela landet ska leva och landsbygden måste också leva och sådär. Och då var det liksom ett särskilt program just för skidstationer med ganska många miljoner från staten. Men det är liksom livsuppehållande maskiner, eller vad ska man säga? För att återigen, det finns ingen konflikt om, det är inte så som många tror att det är så, klimatalarmister mot miljöextremister, alltså nej. Alla premisserna är givna. Vi måste tänka på vad som händer efter 2050. Vad gör vi då? Vad jobbar vi med då? Vilka människor kommer hit till vår trakt då? Så att den där liksom pengen då från franska staten är ju liksom någon slags, vad heter det? När man sätter en patient på livsuppehållande maskiner för att hålla dem levande.
Mm. Men kommer vi se skidåkning där i Alperna de närmaste 10 åren, tror du?
Jo, men det tror jag. De stationer, skidstationer som är direkt fara nu, det är de som ligger så långt ner då, som La Clusa. De skidorter som ligger högre upp, det finns många skidorter som ligger högre upp, till exempel i grannlandet Schweiz och även i Österrike har de fler liksom, skidorter på högre nivå, på fler tusen meters höjd och sådär. Och de kommer att klara sig längre.
Men du, Therese, alltså de du pratar med där då, som är liksom uppvuxna på... med skidor och skidåkning och en ort som lever på turismen, alltså hur ser de på framtiden?
Men alla älskar berget. En nästan filosofisk fråga är vad ska vi göra med vårt berg? Berget är som liksom en modersfigur i deras bakgrund, i deras liv. Så man pratar liksom om bergets framtid. Då säger man, ja, men berget är kvar, det är vackert och folk kommer vilja åka hit för att njuta av berget och den här utsikten och den här friska luften. Vad vi måste göra är att vi byter ut skidåkning mot mountainbike eller fler vandrare eller stavvandrare eller ponyridning. Det är klart att det går inte att byta rakt över, för att du vet själv att skidåkare bränner jättemycket pengar på liftar och på öl och afterski och god mat och har det gott och liksom våfflor till ungarna och sånt där. Medan vandrare, det är ju såna här asketiska typer som har med sig ett fruktansvärt trist torkat kött i sin ryggsäck och hemmagjord knorrsoppa. Och de använder ju inte jättemycket pengar. Så att det går liksom inte att ställa om från en turist till en annan. Så att vad man vill ha tid till, det är för att skaffa att hela året, alla 12 månader på året skulle kunna ha sammantaget lika mycket inkomstbringande turism som de här 3-4 månaderna som snöturismen har. Så att om man har mountainbike till exempel, det är ett jättebra exempel, det är sån här materialtät sport liksom, det är mycket pengar, man kan hyra ut mountainbike, så har man lite vad som tidigare man drog in på skiduthyrning. Deltaplan och segelflygning till exempel, det är andra, också såna här andra lite dyrare sporter som man skulle kunna få in istället. Ponyridning och såklart, det kostar väl en del att besöka hästgårdar och så att man försöker så här, skidåkningen drar in väldigt, 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 väldigt mycket pengar. Vandringen, not so much. Men sammantaget så kanske vi liksom både kan få stuguthyrningen till vandrare och mountainbikare och sådär. Så att man liksom räknar febrilt på vad som skulle kunna vara istället. Men man är jätteinställd på att få det där istället. Och helst då på 12 månader om året och inte bara 4-5.
Mm. Du, Therese, du får åka tillbaka om 30 år och se hur det ser ut. Och återkomma till våran podd och berätta.
Jag tänker mig att priserna på de där stugorna kommer att gå ner också, så att det kan vara läge för en vanlig människa som inte är jätte rik att kunna kanske investera i en liten sån underbar trästuga i de här fantastiska bergen. Det är så vackert så att man vill gråta när man vaknar på morgonen och tittar ut genom fönstret.
Du, tack Therese för att du var med i dagens story.
Tack själv.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Programmet idag producerades av Mattias Dellert, redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Klippen i programmet kom från Sveriges Radio, SVT, Sky News, Deutsche Welle och Channel 4. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se.